Rysk militär hävdade i natt att man stoppat en större ukrainsk offensiv i Donetsk-regionen. Uppgifterna är svåra att verifiera samtidigt som Ukrainas försvar uppmanar till tystnad kring den sedan länge väntade ukrainska motoffensiven för att återta ockuperad mark.
С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление.
På morgonen den 4 juni inledde vår motståndare en omfattande offensiv i fem riktningar i södra Donetsk-området, sa ryska försvarsministeriets talesperson Igor Kanashenkov i en video publicerad i natt, men tillade att offensiven misslyckats.
Своих задач противник не добился, успеха не имел.
Istället, hävdade Kanashenkov, dödades över 250 ukrainska soldater och 16 stridsfordon tillintetgjordes. Uppgifterna har inte verifierats och från ukrainsk sida råder tystnad. Ukrainas militär har gjort en sak av att inte sprida information om sina planer på den större motoffensiv det talats om i månader. I en video publicerad av Ukrainas försvarsdepartement ses soldater hålla ett finger mot munnen tillsammans med ett skriftligt budskap. Planer älskar tystnad. Det kommer inte att informeras om starten. Ukraina har under en längre tid planerat för en större motoffensiv med målet att ta tillbaka mark ockuperad av Ryssland. Men man har sagt sig vänta på ytterligare vapenleveranser från väst och tid för att träna sina soldater. Under tiden har de ryska luftanfallen mot Ukraina tilltagit. I lördags dödades en 2-årig flicka i en missilattack mot en stad i Dnipropetrovsk-regionen. Johanna Milén, Ekot.
Efter över 20 år som professionell fotbollsspelare och ett otal framgångar har Zlatan Ibrahimovic nu bestämt sig för att lägga skorna på hyllan.
È arrivato il momento di dire ciao a calcio. Non a voi.
Beskedet kom när Zlatan Ibrahimovic tackades av inför de 72 000 åskådarna på Milans hemmaarena San Siro på söndagskvällen. Jag kan knappt andas, det är dags att säga hej då till fotbollen, sa han med tårar i ögonen innan han tog ett varv runt innerplan och tackade Milan-fansen för att sedan möta journalisterna.
Hej Zlatan, hey. Först och främst, hur mår du?
Jag mår bra. Väldigt mycket känslor som passerar. Väldigt mycket adrenalin och det händer mycket i huvudet, men det är under kontroll. Saken är att ingen visste om det här beslutet. Jag ville att alla skulle veta det på en och samma gång. För det är mitt beslut och ingen skulle kunna gå runt och säga jag visste eller det här kommer att hända.
Zlatan som drabbades av en ny skada i april fick inget erbjudande från Milan om kontraktsförlängning. Enligt uppgifter just på grund av de återkommande skadeproblemen. Ryktena om att han skulle ansluta till den Berlusconi-ägda klubben Monza cirkulerade i flera veckor men visade sig inte stämma.
Jag har en god relation med Galliani. Vi pratar ofta och han ringer ofta och han säger att Monza är fint som stad, bla bla bla. Men nej.
Vad Zlatan ska göra nu? Ja, det får framtiden utvisa, men tränaryrket är inget han är sugen på att testa. Just nu.
Jag ska bara njuta av situationen och läget och ta min tid och liksom smälta in allt det jag gjort på 22 år.
Reporter Nicole Amiri.
Det Zlatan har gjort, det är jättestort.
Att Zlatan lägger fotbollsskorna på hyllan väcker känslor i Rosengård i Malmö där allt en gång startade. Rosengårdsbon Figo har följt hans karriär.
Han har gjort en superkarriär. Alltså, det Zlatan har gjort i fotboll, inte bara i Rosengård eller en kille från Malmö. Alltså, i hela världen, det Zlatan har gjort, det är jättestort.
Men du har följt honom då genom hela hans fotbollskarriär härifrån Rosengård?
Ja, exakt. Alltså, han började med Balkan och sen efter Rosengård det var Mobby och han spelade med MFF och sen till Ajax och tills han slutade i Milan, jag har följt han. Varen han har gått, jag har följt han. Alltså Zlatan han är vår idol, han är vår superhero här, speciellt i Rosengård, speciellt killar i Rosengård, vi har han en stor hero här.
Hur känns det då idag?
När du ser Zlatan, 41 år, spelar i Milan, du kan bara vara stolt att han har slutat fotboll i ett så stort lag.
Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
Lisa är 8 år gammal, född i Sverige, har bott i Järpås utanför Lidköping större delen av sitt liv. Nu ska hon utvisas till Albanien och hon är rädd för hur framtiden ska bli.
Alltså, jag vet inte vad som ska hända. För att jag kan inte det språket och jag kommer inte kunna förstå andra som pratar med mig.
Hon har alltså bott mer än halva sitt liv hos Paulina och Hans. Numera är de också vårdnadshavare efter ett beslut i tingsrätten eftersom den biologiska mamman inte anses kunna ta hand om Lisa. Migrationsverket tycker tvärtom att den biologiska mamman trots allt kan ta hand om sitt barn i hemlandet och att Lisa därför ska utvisas dit tillsammans med mamman. Och det här tycker vårdnadshavaren Paulina är helt orimligt.
Just nu så håller vi på och kämpar efter att hitta en bra advokat som kan föra våran talan vidare. Det här är ju inte rättssäkert någonstans när man har tagit det här beslutet.
Trots att den biologiska mamman frivilligt överlämnat vårdnaden vill Migrationsverket utvisa Lisa helst nu i sommar. Paulina ifrågasätter myndighetens agerande.
Hur man kan få sitta på ett kontor och ta ett beslut utan att ens ha träffat barnet eller de anhöriga runt om.
Thomas Ek, P4 Skaraborg.
Flygresandet via Arlanda är nu uppe på nästan samma nivå som innan pandemin. I maj hade Swedavias flygplatser över 3 miljoner resenärer för första gången på en enskild månad sedan starten på pandemin. Och lyftet drivs framförallt av utrikesresor via Arlanda. Under Kristi Himmelfärdshelgen hade Arlanda över 40 000 resenärer och det är den högsta nivån på en enskild dag sedan pandemins inledning. Erik Möller, P4 Uppland.
Det brinner i en fastighet i centrala Ronneby. Vid 5:30 på måndagsmorgonen kom larm om brand i ett sopkärl. När räddningstjänsten kommit fram till platsen hade branden spridit sig till fasaden på ett flerfamiljshus. Och vid 7:30 tiden på morgonen var branden inte under kontroll, det säger Claes Niklasson, räddningsledare.
Ja, det brinner kraftigt både på den översta våningen och våningen under. Mycket av fastigheten kommer att vara skadad efter detta.
Bedömer du riskerna för att den skulle kunna sprida sig, den här branden?
Ja, vi har inte riktigt kontroll på detta än, utan vi försöker hålla det till den fastigheten när det brinner.
Det luktar kraftig rök här och det är mycket rök som kommer från den här byggnaden. Är det farligt?
Ja, man ska ju aldrig inandas rök, så vi har gått ut med information om att upplever man det obehagligt så ska man hålla sig inomhus.
Vad är det som har hänt?
Ja, det har börjat på innergården och förmodligen en anlagd brand. Sen har den spridit sig in i byggnaden då, och upp på vinden då.
Det var en av de boende i huset, Elisabeth, som upptäckte branden, väckte sina grannar och larmade räddningstjänsten, som efter en timme också fick ut hennes katt, Ove.
Jag har fått ut lilla Ove, men det har varit jobbigt. Han har varit inne över en timme i röken.
Ja, det blev jubel här ute på torget då, de visade upp honom i fönstret. Du var den som väckte de boende här vid det. Du såg det som hände här, 4:45 någonstans.
Ja, 4:45, 5:30.
Vad var det du såg?
Ja, det var lågor som slog upp på taket, baksidan.
Vad tänkte du då?
Jag vet inte vad jag tänkte. Jag tänkte bara att alla måste ut.
Ja. Du har fått ut alla vad du vet så här?
Ja, alla är ute.
Jag har fastighetsägarens son här som har 20 års minnen från den här byggnaden. Martin, vad tänker du och känner när du står och tittar på detta?
Jag vet ju inte vad som har hänt så jag kan inte säga någonting. Men det är ju ändå många timmar, många år av minnen som försvinner här nu liksom. Fruktansvärt är det.
Reporter på plats, det är Daniel Wallin. Matilda Ljungqvist, P4 Blekinge.
Många ukrainare som flytt på grund av kriget återvänder nu till sina hem. I byn på Sadpokrovsk i Kherson-regionen har ett 100-tal invånare kommit tillbaka till ett samhälle där nästan varenda hus är förstört eller skadat av kriget.
Ni var stå. Все горівше мене. Поставили палатку таку на мосу.
Vi har kommit tillbaka till ingenting. Men nu har vi i alla fall rest ett tält på tomten, säger pensionären Lubomira som står i kön för att få förnödenheter. Mat, bröd. Dotterns hus är sönderbombat, mitt i nedbränt. Det har snart gått en månad sedan Lubomira återvände till sin by på Sadpokrovsk i utkanten av Kherson-regionen. Innan den fullskaliga invasionen bodde drygt 2500 invånare här. Men när Ryssland försökte ta kontroll över byn, den sista utposten i regionen, flydde nästan alla. Men Ukraina lyckades behålla kontrollen över byn, fast till ett högt pris. Idag är inte ett enda hus intakt. På fälten ligger överbliven ammunition, minor, rester från all beskjutning. För drygt 2 månader sedan besökte president Volodymyr Zelensky byn, talade om vikten av återuppbyggnad. Planen är att allt ska rivas och nytt ska byggas. Och nu återvänder allt fler hit. Idag drygt 600 invånare kommer tillbaka från Tyskland, Polen eller andra städer i Ukraina. Lubomiras barnbarn, 10-åriga Veronica, hoppas att den nya skolan ska hinna byggas klart innan skolstarten i höst. Jag ångrar inte att vi har kommit hem, säger hon. Även om det varken fanns el eller vatten när vi kom hit. Även om vi inte har något hus längre, så är allt bra. Hemma är bra, säger Veronica. Lubner Shanti, bosatt på Krovsk.
Det är osäkert om Sveriges anslutning till NATO kommer att gå snabbare som ett resultat av det turkiska valet. Den bedömningen gör Paul Levin, chef för Turkiets studier vid Stockholms universitet.
Det är bara en teori. Vi spekulerar ju varför Erdogan, kring varför Erdogan säger nej till Sverige. Om det är så att valet har varit ett problem för honom, att han inte skulle kunna framstå som att han är svag mot liksom PKK i den här frågan, ja, då kanske det är enklare att göra det nu efter valet. Det är det man sätter sin förhoppning till från svensk sida, men det är inget säkert.
Samtidigt har det varit demonstrationer i Sverige mot det svenska NATO-medlemskapet. I demonstrationerna har personer med sympatier för den av EU-terrorstämplade organisationen PKK deltagit, något som uppmärksammats i Turkiet.
Det här har noterats i turkiska medier, och inför den här demonstrationen så krävde Turkiet att Sverige skulle stoppa den, och det, fastän vi har en tuffare terroristbrottslag, så är det inte möjligt att stoppa demonstrationer. Så att det är möjligt att han kommer att hålla ut för fram till dess att han får konkreta resultat, som han ser det. Det är också möjligt att det är andra saker som han vill ha, att han vill ha amerikanska vapen, stridsflygplan till exempel.
Paul Levin, chef för Turkiets studie vid Stockholms universitet. Reporter var Magnus Liljesköld. Dita Vajand, IKOT.
Antalet anmälningar om bankbedrägerier till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har ökat kraftigt de senaste åren. Och fjolårets rekord ser ut att slås i år. Marcus Isgren är ordförande och chef på ARN.
Det vi ser är en kraftig ökning av ärenden som handlar om obehöriga transaktioner. Och det är olika former av bedrägerier där folk har blivit lurade att ge ut koder eller inloggningsuppgifter till sina bankkonton, så att säga. Och då har bedragare kunnat lura ifrån en pengar.
Enligt Marcus Isgren är äldre människor kraftigt överrepresenterade i de ärenden som ARN hanterar. Förra året anmäldes totalt över 1700 bankärenden till ARN. Dubbelt så många som året innan. Över hälften gällde obehöriga transaktioner. Nya siffror från 2023 som Ekot begärt ut visar att utvecklingen fortsätter. I slutet av april var antalet anmälningar nästan uppe i 800. Hur stor är då chansen att få tillbaka pengarna om man blivit lurad att lämna ifrån sig sina bankuppgifter? Beroende på hur oaktsam man har varit kan kontoinnehavaren tvingas stå för hela eller delar av det belopp man blivit lurad på. En viktig förklaring till att anmälningarna om bankbedrägerier ökat hos ARN är enligt Marcus Isgren en HD-dom som kom förra sommaren. Domstolen uttalade då hur bankerna ska resonera och vilka omständigheter man ska titta på när man gör bedömningen om oaktsamhet i fall som rör obehöriga transaktioner. Därefter ändrade ARN sina rekommendationer till bankerna.
Vad vi säger i våra ärenden är att det är en hel del lite äldre bedrägerier som kommer tillbaka nu eller som man anmäler till oss nu. Så det kan vara så att många har suttit och känt att man kanske inte har vågat anmäla eller man har känt en skam och inte velat lyfta det här i offentlighetens ljus, så att säga, att man har blivit lurad. Men nu efter den här domen från Högsta domstolen som då klargör hur man ska resonera när det gäller om man har varit särskilt klandervärd eller oaktsam på något sätt. Det har då kanske gett råg i ryggen för några som har känt att man kanske kan få rätt trots allt mot banken.
Reporter var Elle Kari Karlsson och researchen gjorde Josefin Bergenmar.
Sedan Rysslands anfall förra året så har Ukrainas BNP rasat med mer än 30%. Ändå väljer ett skånskt företag att satsa där nu.
Hallå Boris, this is Henrik.
Vid nyår så öppnade spedition- och logistikföretaget Begomas kontor i Kiev.
I'm fine.
Från huvudkontoret i Malmö pratar vdn Henrik Malmberg med kontorschefen Boris Kruslov. Redan före kriget så fraktade Begoma gods från Ukraina, bland annat till bilindustrin i Tjeckien. Det nya Kiev-kontoret är ett sätt att hjälpa landet, säger Henrik Malmberg.
Det var den ena anledningen. Den andra anledningen var ju att vi både tror och hoppas naturligtvis och ser att Ukraina är ju en naturlig del av Europas framtid. Och vi ville vara med redan från början.
Medarbetarna i Kiev får ofta nattsömnen förstörd av ryska attacker, men kontoret fungerar bra, tycker vdn. Som speditörer så anlitar de åkerier för sina frakter. Men vi tar inga uppdrag in i stridsområdena, säger kontorschefen Boris Kruslov. Även om vi skulle kunna hitta chaufförer och få bra betalt.
If a driver dies in this situation,
om en förare dör så har jag inget formellt ansvar. Men en sån börda vill jag inte bära, säger Boris Kruslov. Hittills har man fraktat hjälpsändningar, spannmål och industrigods och fortsatt leveranserna till den tjeckiska bilindustrin. Trots svårigheterna med att jobba i ett land i krig är vd Henrik Malmberg nöjd så här långt.
Den delen av Ukraina som är opåverkad av kriget, alltså den är inte sönderbombad, där den produktionen fortsätter och de flödena går som vanligt.
My pleasure.
Thank you so much, Boris.
Thank you, Henrik.
Anna Pubenko, P4 Kristianstad.
Styrkan i cannabisprodukter har ökat kraftigt de senaste 20 åren samtidigt som fler tar cannabis. Hälsokonsekvenserna ses nu i både USA och Europa. Det säger Bertha Madras, professor vid fakulteten för psykiatri vid Harvard University i Boston.
There's a whole list of consequences that we did not see as much in the past, certainly not to the same level as we do now.
Bertha Madras, en av USA:s främsta experter på drogberoende, räknar upp vad som har blivit allt vanligare på grund av de starkare cannabisprodukterna. Utveckling av psykos, sjukhusinläggning på grund av förgiftning, ett tillstånd med okontrollerbara kräkningar och utvecklandet av beroende. De ökande hälsoproblemen på grund av cannabis ses i USA och Europa. I EU var 35% av alla som påbörjade en behandling för drogberoende 2019 inskrivna för missbruk av just cannabis enligt FN:s globala drograpport från 2022. Cannabiskonsumtionen ökar globalt och hand i hand går utvecklingen mot allt starkare produkter. Det som röktes på 60-, 70- och 80-talen hade en halt av THC, den komponent man blir hög av, på 1-3%. Nu har dels plantorna utvecklats till att innehålla en THC-halt på omkring 20%. Dessutom finns cannabis nu i fler former, som oljor, kakor och godis och koncentrat som kan vara upp till 90%iga. Det här gör att kunskapen vi har skaffat oss om cannabis under tidigare decennier nu blir irrelevant, säger Bertha Madras.
This is new, so a lot of the information that we had on marijuana coming out of reports in the 1960s, 70s, 80s, 90s, even the 2000s will probably not be relevant any longer.
Sara Heyman, korrespondent för Global Hälsa.
Intresset för menstrosan har exploderat sedan den började säljas i Sverige. Och hos en av de stora tillverkarna ökade försäljningen med över 100% sedan förra året. Chau från Jönköping är en av dem som har hakat på trenden.
Jättebra. Läcker inte. Bra säkerhet. Skönt framför allt.
Menstrosan är som en vanlig trosa men med ett inbyggt mensskydd som kan tvättas och återanvändas.
Alltså det är ju bättre i liksom miljöperspektiv, ja. Alltså på så sätt om man inte behöver köpa massa binder hela tiden.
Det är väl smidigt. Jag tänker att så slipper man ha med sig bindor eller tamponger hela tiden.
Det säger Stina och Julia från Jönköping. Bindan, tampongen och menskoppen har förutom i materialet inte förändrats särskilt mycket sedan de började säljas i Sverige i mitten av 1900-talet. Den nya mensrosen är tillsammans med menskoppen ett av de hälsosammare alternativen av mensskydd. Det säger Linda Pettersson på Gyn Barnhälsan i Jönköping.
Absolut. Binda, mens, trosor och menskopp är alla dagar i veckan bättre än tampong som torkar ut slemhinnor och är lättare att få svampinfektioner med tampong och bakteriella vaginoser med tampong.
Lindex är en av klädkedjorna som har börjat sälja menstrosor och enligt Anneli Adolfsson som är butikschef i Jönköping köps den mest av dem som nyligen börjat få mens.
Framförallt yngre generationen är det som är mest intresserade faktiskt. Jag tror att de äldre har haft mens i så många år så de är vana vid att de alltid kör samma.
Trots den stora försäljningen finns det de som är skeptiska till trenden. Två av dem är Elisabeth och Isha.
Jag har aldrig använt det själv för att de är lite dyra. Lite väl dyra för liksom alla ska kunna använda det.
Känns det väl lite ohygieniskt kanske? Hur ofta ska man tvätta dem? Och lite sådana grejer. Och sen om man blöder väldigt mycket. Hur kan det vara hygieniskt tänker jag?
Miranda Vidgård, P4 Jönköping.
I juli är det 5 år sedan den så kallade samtyckeslagen infördes som säger att båda parter måste säga eller visa att de vill ha sex. Annars är det olagligt. Men som lagen är utformad så gäller inte det om en våldtäkt bedöms som mindre allvarlig. My Hedström som är byråchef på Åklagarmyndighetens rättsavdelning förklarar hur samtyckeslagen fungerar.
Man har ju utökat det kriminaliserade området genom att införa den här lagstiftningen. Men då har man ändå valt att dra gränsen någonstans. Och är en våldtäkt att anse som mindre grov för att dömas då så måste man ha begått det med uppsåt.
Och att ha begått en våldtäkt med uppsåt betyder alltså att förövaren har förstått att den andra personen inte vill ha sex. Tanken med samtyckeslagen är ju annars att man ska undvika situationer där den som är misstänkt för våldtäkt ska kunna försvara sig med att han inte har förstått att den andra inte ville. Men det gäller alltså inte om våldtäkten bedöms som mindre allvarlig. Just det hände en kvinna som vi kallar Olivia. Hon utsattes för ett övergrepp där en man tryckte in ett eller flera fingrar i hennes underliv. I tingsrätten dömdes mannen till 2 års fängelse för våldtäkt. Men i hovrätten friades mannen trots att man konstaterade att det var en våldtäkt. I domen står det att det inte var bevisat att mannen hade förstått att Olivia inte ville ha sex. Och dessutom bedömdes våldtäkten som mindre grov. Men för Olivia är domen obegriplig.
Jag tycker att det är helt galet att han frias när man tror på min historia och tror på att det jag berättar är sant. När jag berättar att jag flera gånger säger nej och klär på mig igen och han kallar mig för flera olika fruktansvärda ord, förnedrande ord. Och det värsta av allt, liksom, att han stoppar in sina fingrar i mig. Jag tycker att det är helt sjukt.
Men mannens försvarare, Johan Ödlund, säger att det var helt korrekt av hovrätten att fria mannen samtidigt som det anses bevisat att han begått en våldtäkt.
Jag förstår ju resonemanget och delar hovrättens bedömning att det är rimligt att det då är strafffritt.
Siv Holmgren, Ekot.
Trots det osäkra säkerhetspolitiska läget i Europa minskar antalet skyddsrum i Sverige. Idag finns 320 färre än för 5 år sedan enligt siffror från MSB. Ett exempel är Karlstad universitet där man i vår valt att ta bort ett av sina skyddsrum. Jan Gambring är säkerhetschef.
Så här ser det ut. Just i det här fallet så har vi då ansökt hos fastighetsägaren om att få disponera det här bara som förråd. Sen har vi ett antal andra skyddsrum på universitetet som inte är avregistrerade.
Det finns idag 64 000 skyddsrum i Sverige med plats för 7 miljoner människor. Ansvarig är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, där Anders Johannesson är chef för enheten för befolkningsskydd.
En av de vanligaste anledningarna att man vill avveckla det är att man ska renovera fastigheten. Men i de allra flesta fall så tittar ju vi på, är behovet borta eller är behovet kvar? Vi säger nej i många mer fall än vad vi säger ja.
Och blir det nej kan fastighetsägaren lösa det genom att bygga nytt skyddsrum. En annan anledning till avveckling kan vara att skyddsrummet är för gammalt. Många är byggda redan på 40-talet.
Byggt under kriget, eller direkt efter kriget, så att det känns som att då har det gjort sitt helt enkelt.
450 skyddsrum har tagits bort och 130 nya har byggts de senaste 5 åren. I nuläget finns inga statliga pengar till nya skyddsrum, något som kan komma att ändras när det nu väntas nya beslut om det svenska skyddet av civilbefolkningen. Men borde inte antalet skyddsrum snarare öka då utifrån läget i omvärlden? Nej, de svenska skyddsrummen har aldrig varit menade att räcka till alla, konstaterar Anders Johannesson, utan har byggts där risken för en attack är störst och man kan heller inte räkna med att alla ska upp söka skyddsrum.
Alltså de samhällsviktiga funktionerna ska ju fortfarande fungera även om vi har krig. Brandmännen kommer ju vara i tjänst, polisen kommer vara i tjänst, försvarsmakten inte minst. Det är mycket som kommer att fortgå.
I samarbete med P4 Värmland, Thomas Hedman, Ekot.
Banken UBS köp av Credit Suisse skapar stora redovisningsproblem. Enligt Financial Times så överväger UBS att skjuta fram sin rapport för det andra kvartalet så långt det går. Det eftersom övertagandet av krisande Credit Suisse tidigare i vår komplicerar redovisningen. De två bankerna tillämpar till exempel olika typer av redovisningsstandard, bägge tillåtna men inte helt lätt när de två principerna ska samsas i en och samma kvartalsrapport. UBS övertagande av Credit Suisse kom i kölvattnet av krisen för flera amerikanska banker och innan övertagandet strömmade det ut pengar ur Credit Suisse. Enligt uppgifter tog kunder ut uppemot motsvarande över 100 miljarder kronor under relativt kort period från den schweiziska storbanken. Ola Janåker Dunkus, Ekot.